De levande döda, 18:e boken i serien Bara Maja av Liv Almendingen, i översättning av Agneta Markby, inläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Christiania, senhösten 1910. Maja läste tidningsrubriken på nytt. Där stod med stora bokstäver: bryggare drunknade i sitt eget öl. Och under rubriken log Carl Fredrik mot henne. Ett ögonblick kändes det som om tiden stannade. Det var som om hon inte stod här med Aron och Mattea, utan på trottoaren tillsammans med Einar, Olga och Kerstina. De väntade spänt på att få en glimt av den nye kungen, men trängseln var kompakt och Kerstina hade lungsot och var väldigt trött. Hur länge sen kan det ha varit? 5 år. Det var första gången hon mötte den blå blicken som tillhörde Christianias mäktiga bryggarson. Och det här är sista gången, gick det vemodigt genom henne. Hon hade ofta varit arg på Carl Fredrik, ja, till och med hatat honom när det var som värst. Men han hade varit hennes första kärlek och han var far till hennes son. De två sakerna kunde aldrig raderas ut. Men hur kan något så förfärligt ha hänt, Maja? Hon stirrade tomt på Aron medan verkligheten sakta föll på plats igen. Carl Fredrik är död. Hon var tvungen att säga det högt. Ändå lät det som ett dåligt skämt. Då blir det väl inget dop? Nej, det blir det väl inte. De blev stående och stirrade tafatt uppåt mot slottet. Den vajande kungaflaggan verkade med ens både sliten och grå. Blir det inte dop? Kom det försynt från Mattea. Nej, min vän, sa Maja, efter att i det längsta ha hoppats att Aron skulle svara. Det har hänt en fruktansvärd... Hon letade efter orden men fann bara frågor. När? Hur? Varför? En olycka, avslutade hon. Vad ska vi nu göra? Undrade Aron. Maja tog ett djupt andetag. Far och Tora måste ju redan vara på väg hit med tåget. Finns det någon möjlighet att vi skulle kunna meddela dem? Jag vill inte att någon annan ska få reda på det från tidningen. Vi kan ju ta en droska och möta dem vid kyrkan. Ja, det kan vi göra. Hon log tacksamt mot honom. Det står en hel rad droskor där borta vid kaféet. Det var bra att få något praktiskt att tänka på. Det dämpade lite av den förlamande känslan. I detsamma slog det henne hur förfärligt det måste vara för familjen Nagel. Hon såg det vackra hemmet framför sig, fest, smyckat och klart. Prästen som väntade och gästerna som hade klätt upp sig i sina finaste kläder. Familjen hade förberett sig för dop. Istället hade de mist en äkta make, en son och en far. Och allra värst är det för stackars Kitty, snyftade hon. Jag måste ringa henne innan vi åker till kyrkan, Aron. Gick vi inte just förbi en telefonkiosk? Hon måste ju vara fullständigt förkrossad. Och Håkon, fortsatte hon, vad ska han tro om allt det här? Efter att ha lagt i ett mynt fick hon först besked från växeln att det var upptaget hos familjen Nagel. Hon skakade på huvudet mot Aron som stod utanför och tittade frågande på henne. Vid tredje försöket kom hon fram. Hos familjen Nagel, varsågod, sa en okänd röst. God dag, det här är Maja Björnstad som ringer. Är det möjligt att få tala med fru Kitty Nagel? Fru Björnstad? Maja kände igen den lätt skrikiga rösten som tillhörde Bolette, fru Nagels enorma väninna. Jag har försökt få tag på er, fru Björnstad. Jag såg det just på tidningens löpsedel, sa Maja snabbt. Är det verkligen sant? Fick ni inte budet? Jag ringde först till Björnstad om dödsfallet. Så hördes några snyftningar och ljudet av någon som snöt sig. Det är så fruktansvärt, så ofattbart. Då har far fått meddelandet. Maja nickade lättad mot Aron. De stod på stationen och skulle just ge sig iväg, men jag lyckades hejda dem i sista minuten. De gav mig nummer till er syster, men där var ingen som svarade. Maja tog ett hårdare tag om luren. Det enda hon kunde tänka på var hur Kitty tog det här. Tror ni att fru Kitty orkar tala ett par ord med mig? Skyndade hon sig att skjuta in när Bolette drog efter andan. Jag skulle så gärna vilja trösta henne. Unga frun är inte här. Inte det? Upprepade Maja förvånat.